hunnit fram till det 5:e, 6:e kapitlet. Och detta är Guds plan genom tidsåldrarna, att i människosläktet framskaffa en frälsning undan synd. Detta är Guds plan, att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud, han som förledde människosläktet till synd och fall. Ormens huvud ska en gång krossas av en av kvinna född. Synd och ondska ska för evigt besegras, och det ska ske på planeten jorden. På planeten jorden ska Gud bevisa att han ensam är konung, och han ensam är den som har rätten att regera, och han ensam är den som skulle kunna åstadkomma frid, fred och rättfärdighet på planeten jorden. Och det började i Edens lustgård med löftet, och sen följer Bibeln upp genom hela Gamla testamentets historia, den familj som är bärare av denna utlovade säd. För att en gång det ska hända i historien att han föds in i människosläktet och på Golgata kors utför verket att krossa ondskans makt. Och sen ska han manifestera denna sin seger när han återinträder i människosläktet såsom konung och domare. Det tragiska är bara att han ska behöva komma så som domare för att upprätta sin auktoritet. Det tragiska är att vi inte frivilligt idag böjer oss för honom och säger: du alena har rätten att regera. För att markera sin rätt att regera måste han nu istället komma med dom för att tillrättalägga vad som är fel och vad som har kommit snett och vad som inte längre är i enlighet med Guds vilja. Och när vi beder bönen Fader vår, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så är jag rädd för att vi inte riktigt tänker på de allvarliga konsekvenser det egentligen har med sig. Om Gud idag skulle komma till jorden för att upprätta sitt rike, betyder det att all ondska plötsligt måste underkuvas. Det måste bli rent på planeten jorden. Vem kan då bestå? Endast den som är i Kristus, endast den som är i arken. Därför när vi kommer in i 6:e kapitlet så bör vi lyssna noga. För detta är en beskrivning av hur det är på jorden i den tid som förestår hans andra ankomst. Och vi må undra om inte vi finner kännetecken i vår egen tid. Det talas om att Guds söner gingo in till människors döttrar. Och de tog sig hustrur bland dessa som de funno mest behag i. Och diskussionen har naturligtvis gällt: vilka är dessa Guds söner? Och många har menat att det var änglavarelser som steg in i människosläktet och beblandade sig med människor. Men det är lite svårt att förstå med anledning av vad skriften för övrigt säger om änglavarelser. Att dessa inte gifter sig eller reproducerar. Utan att när vi ska vara i det himmelska tillståndet, som Jesus säger, vi ska vara som änglarna. Det vill säga som inte gifter sig i avsikt att föda barn, avkomlingar. Det verkar som att änglar är könslösa varelser. Och som är skapade statiskt ett bestämt antal. Och inte behöver reproducera sig det för att de inte är dödliga. Jag är mera benägen att tro att Guds söner i detta sammanhang refererar till Sets släkt, Sets barn. Den släkt som vi så har följt i det 5:e kapitlet, där bland annat det står att man åkallade Herrens namn. Och där Hanok fanns, som vandrade i umgängelse med Gud i 300 år. En Guds fruktande släkt, en from släkt, en god släkt. En släkt vars liv behagade Gud. Men här verkar det som att denna Guds fruktande släkt började förfalla och började beblanda sig med människors barn. Människor i allmänhet, det vill säga inte längre gjorde någon distinktion mellan sin egen släkt, Sets släkt och Kains släkt, som hade avfallit ifrån Guds plan och blivit rastlös på jorden. Och det verkar som att Guds söner, det vill säga Sets avkomlingar, inte längre brydde sig om den höga kallelse de hade att vidarebefordra den utlovade säden i historien, utan började beblanda sig med Kains barn i den bemärkelsen att de inte längre såg på de andliga kvalifikationerna hos dem med vilka de ingick äktenskap, utan endast såg till det yttre och inte brydde sig om huruvida det var Sets döttrar eller Kains döttrar. De bara tog den som var snyggast. Själviskt, kötsligt. Den nivån hade man fallit till, och så blev den utlovade säden korrumperad. Och Gud säger att min ande nu inte kan förbliva kvar i människorna, eftersom de dock är kött. Så var det deras tid bestämd till 120 år. Under den tiden så levde jättarna på jorden. Och här fascineras man åter och vill försöka förstå vilka dessa jättar var. Då har man menat att det måste ju vara produkten av föreningen mellan änglar och människor. Men jag tror alltså inte att en sådan förening är möjlig, utan att det helt enkelt fanns högresta, storväxta människor på jorden den här tiden. Egentligen så behöver inte det hebreiska ordet betyda stor i fysisk bemärkelse, utan sådana som inger fruktan. Det är den primära betydelsen av detta ord. Människor som inger fruktan på grund av sitt sätt att vara. Människor som har makt på något sätt. Det kan till och med översättas våldsmän. Luther översatte det tyranner. Sådana som får vilt fram, väldiga män, fanns på jorden. Och som tydligen ruffade åt sig auktoriteten och inte frågade efter Guds rätt att regera. Mäktiga män med auktoritet. Så att nu auktoriteten som förut hade vilat över Sets avkomlingar, som var bärare av den utlovade säden, nu vilade på Guds fiender. Dessa människor som våldförde sig på Guds rätt och endast vandrade efter sitt eget hjärtas onda begärelse. Du har beskrivningen i vers 5. När Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var allenast onda, så har det mycket dyster beskrivning av människosläktet. Inte så många generationer från Edens lustgård. Då ångrade Gud att han hade gjort människorna på jorden. Kan Gud ångra sig? Nej, Gud är oföränderlig. I teologisk bemärkelse kan inte Gud ångra sig. Han kan inte ändra sig. Hans känsloliv skiftar inte egentligen, eftersom han alltid är och förblir densamme. Men när vi ska beskriva Gud så måste vi ju använda mänskliga termer. Och här ändrar Gud sitt handlande med människosläktet. Och människan tolkar det som att Gud ångrar sig. Men här får vi samtidigt en lektion i vad Gud måste göra när människosläktet så totalt förfelar sin kallelse på jorden. Han hade kallat henne, han hade skapat henne till sin avbild, satt henne att vara sin representant på jorden, att vårda skapelsen, att vandra i enlighet med hans vilja. Och nu finner vi att när Gud ser på jorden, så står det i vers 10 och i vers 11 att jorden blev allt mer fördärvad i Guds åsyn, och jorden uppfylldes av våld. Och Gud såg att jorden var fördärvad, eftersom allt kött vandrade i fördärv på jorden. Så långt bort ifrån Guds syften som man kunde komma. Människan började helt enkelt förverka sin rätt att leva på jorden. Hon glömde bort sin kallelse. Ja, hon aktivt kastade den bakom sin rygg och beslöt sig för att gå sin egen väg. Har då inte Gud rätt att säga till människosläktet: eftersom du så har förfelat min kallelse med dig och med din existens på jorden, så har du inte längre rätten att leva på denna planet som jag givit dig, så som en gåva i skapelsens morgon. Då Gud kunde säga om jorden, när han såg på den, att allt var mycket gott, och han gav den åt människan. Några kapitel senare: Gud ser på jorden och han ser den fördärvad. Han ser den fördärvad eftersom allt kött, det vill säga hela mänskligheten, vandrade sin väg i fördärv, det vill säga moraliskt fördärv. I sin moraliska natur hade förfallit bort ifrån Guds avbild, och i sina handlingar gjorde det som var i strid med Guds väsen och karaktär. Hela syftet med människosläktet var totalt förfelat. Och Gud beslöt sig för att börja om. Gud kunde inte låta löftena om den utlovade säden gå om intet. Ondskan skulle besegras på planeten jorden. Guds rättfärdighet och Guds auktoritet skulle upprättas på planeten jorden. Enda sättet för Gud att nu markera att han fortfarande var konung på jorden och hade rätt att regera, det var att komma med dom. Eftersom människosläktet vägrade att lyssna till Guds röst, trots att hans varningsrop skallade i 120 år. Det var uppror emot Guds rätt att regera i helighet. Om Gud skulle fortsätta att regera i helighet, så måste detta uppror slås ner. Annars måste änglavärlden, annars måste historiens tänkande varelse ifrågasätta: är du verkligen Gud som regerar? När du låter det gå så här, när du låter världen fortsätta på det här sättet, när din skapelse fördärvas, när en hel mänsklighet får göra precis som den vill, är du verkligen konung? Och den utmaningen tänker inte Gud låta stå obesvarad. Han bevisade då att han var konung. Han måste komma med dom för att markera att han är den som har auktoriteten. Och han är den som har stadgat för sin skapelse hur den ska vara för att vara i enlighet med hans plan genom tidsåldrarna. Det tragiska är att Gud ska behöva komma på samma sätt den andra gången. Det är för att människosläktet var ovilligt att uppfylla Guds kallelse och syfte med dess existens på jorden. Och idag frågasättes Guds auktoritet. Vem är han att han skulle veta det? Vem är han att han skulle ha makten att göra någonting? Titta hur det ser ut! Jorden är fördärvad! Gud är inte kung. Han är inte allsmäktig. Och så skjuter vi vår egen skuld till och med på Gud för tillståndet på planeten jorden. Och för att markera sin auktoritet och sin rätt att regera, så måste han komma med dom och tillrättalägga allt som är i strid med hans suveränitet och hans helighet och hans rättfärdighet. Och varje knä ska böja sig och varje tunga ska erkänna: o Gud, du är konung. Du är konung. Den här tiden kännetecknades alltså av moraliskt förfall. Men inte bara det. Den kännetecknades av en ovilja hos mänskligheten att erkänna sitt förfall. Man levde bekymmerslöst över sin egen situation. Och det tycker jag går igen i vår tid. Man är inte bekymrad över det moraliska förfallet. Man föreslår vakt om detsamma och försvarar detsamma. Ja, men alla gör ju så här. Så här gör alla ungdomar. Så här gör alla affärsmän. Så här gör alla politiker. Det är väl inget fel med det. Och så har man ett socialt försvar för sitt fortlevande i det som man egentligen visste att ligger i strid med Gud och med hans suveränitet. Vi försvarar vårt förfall. Och det är vårt verkliga förfall. Att leva bekymmerslöst under allt detta och framhärda i att säga: det ska inte komma någon räkenskap för mig. Jag är inte sämre än andra. Och så fortsätter vi att leva på den här jorden och i den här världen som om det vore det enda verkliga. Och människor köper och säljer och planerar för framtiden och morgondagen, som om ingenting skulle kunna slå hål på deras drömmar. Och ingen vill lyssna till varningen ifrån enfaldiga människor som står upp och säger: det ska komma en dag som ska bliva den sista. Det ska komma en dag då Gud i makt måste döma sin skapelse. Man kastar ifrån sig sådana domspredikanters vanvett. Stör inte min frid! Låt mig fortsätta. Månne människosonen ska finna tro på jorden när han återvänder. Ändå, mitt under denna aktiva förkastande av Guds auktoritet och sitt aktiva försvar av sin egen syndfullhet och sin benhårda ovilja att böja sig för den dåraktige mannen Noas budskap, så var Gud nådig varje morgon, varje vecka, varje månad, ja i 120 år. Varje hammarslag ifrån denna märkliga ark var en kallelse till människan att ändra sin väg och komma in under Guds nåd. Kom, kom, vänd om, vänd om, vänd om. Men Guds nåd erbjudande skallade ohört genom decennierna. Vilken skam för människosläktet. Vilken skam för oss idag. Att vi föraktar hans nåd. Och med all iver försöka förpassa det till en icke-historisk verklighet. Att han skulle ha dött för mig. Att det skulle angå mig. Att jag skulle behöva bekänna min synd. Nej. Jag behöver ingen nåd. Jag undrar vad som skulle vara Guds omdöme om han idag såg på jorden. Han såg på jorden efter skapelseakternas fullbordan. Han såg att den var mycket god. Han såg på jorden i det sjätte kapitlet, några tusentals år senare kanske. Och han såg att den var mycket fördärvad. Han ser på jorden 1978. Och kunde Gud chockas så borde han bli chockad av det tillstånd som vi har fört denna planet in i. Vi slåss med varandra. Vi planerar mord och vi utför mord. Individuellt och folkmord. Och vi delar inte med oss till miljonerna som svälter. Vilken planet. Gud måste ta sig för sin panna. Och likasom i förtvivlan undra. Hur kunde det bli så? Nu är det ett mänskligt sätt att beskriva Guds reaktion. Guds plan genom tidsåldrarna står fast. Ingenting har tagit honom på sängen. Ondskan skall besegras. Gud skall få sista ordet och hela mänskligheten ska säga: allt vad du har gjort, Gud, har varit rätt och riktigt och sant och gott. Gud ser på jorden. Varför kommer inte hans dag då? Allt har förblivit sig likt sedan begynnelsen, ropar människan i sin självsäkerhet tillbaka i ansiktet på den som vågar yttra om en kommande domedag. Ingenting har ju hänt. År ut och år in, precis är likt. Och människor som i sin självgodhet och självsäkerhet yttrar så, de förstår inte, säger Petrus, att det är Guds långmodighet mot er som gör att han likasom fördröjer dagen. Därför att han inte vill att någon enda ska förgås, utan att du också ska komma till kunskap om sanningen. Föraktar du Guds godhet då? Ja, om du dröjer att komma. Att ingen ny flod har kommit över jorden betyder inte att vi har blivit bättre. Om det är någon nu som tvivlar på den historiska halten och sanningshalten i den här berättelsen, så vill jag försöka ge några utombibliska exempel på syndaflods berättelse. Till sådana florerar bland folken över hela jorden. Alltså oberoende av den mosaiska berättelsen. Många utav dem klart bevisbara, helt skilda från den hebreiska versionen som tillkom på 1400-talet åtminstone i skriftlig form, finns levande bland människoslag utöver jorden. Den mest kända är naturligtvis den babyloniska, eftersom den har så stor likhet med den bibliska. Men jag vill börja med den sumeriska, ett folk som levde på 3000-talet före Kristus. Man har grävt fram kilskriftstavlor i det antika Nippur i nuvarande Irak. Kilskriftstavlor som härstammar från tiden före år 2000 före Kristus.
På dessa kilskriftstavlor finns en berättelse återgiven om hur en människa tillsammans med djur fick mottaga, människan Sius Dura som han kallas, fick mottagla en gudomlig uppenbarelse om en förestående katastrof som gudarna skulle låta komma över människosläktet för att förgöra detsamma. Sius Dura räddar sig själv i en stor båt när regnstormarna kommer, och efter floden går han ur båten och offrar åt solguden, och han belönar då honom med evigt liv. Den babyloniska berättelsen känner vi till ifrån kilskriftstavlor som utgrävts ur Nineves bibliotek i mitten på 1800-talet. Dessa kilskriftstavlor hänför sig till en tid också den före den mosaiska versionen i första Mosebok, skriftlig form. Och det finns ingen utom biblisk händelse som har så många paralleller med en biblisk händelse. Berättelsen återger i poetisk form, mycket vackert och tjusigt sammansatt, det vackraste antika babyloniska poem som vi äger förresten. Genom guden Ea avslöjade gudarna för en viss Utnapishtim att de hade beslutat att sända en flod över jorden. Utnapishtim bygger då en kubformad farkost, måtten anges 120 alnar, 6 våningar. Med sig på båten tog han matförråd, guld, silver, sin familj och markens djur. En storm kom som pågick i 6 dagar och 6 nätter. Slutligen strandar skeppet på ett berg som kallas för Nisir, nuvarande eller dåvarande Mesopotamien. Utnapishtim sänder ut en duva som kommer tillbaka, en svala som kommer tillbaka, slutligen en korp som inte kommer tillbaka. Och Utnapishtim går då ut och offrar åt gudarna som flockar sig likt flugor kring hans offer. Ja, du ser parallellerna är många där. Båda är gudomligt planerade, uppenbaras för en människa som räddar sig och sin familj och djur genom att bygga en stor båt. Mått och tidsangivelser finns där, och offrandet i slutet. Skillnaderna är viktigare. Polyteism i denna berättelse, monoteism i den bibliska, en gud, olika moraliska begrepp. I den babyloniska var det gudarna som nästan nyckfullt bestämde att nu ska vi göra oss av med människosläktet. Jag kunde citera massor av liknande traditioner. Hundratals finns samlade faktiskt ifrån hela världen. Inte bara sumererna, babylonerna, utan också assyrierna, grekerna och folk i mindre Asien har liknande berättelser. Men också bland hinduerna i Indien finns legenden om Manu, som tillsammans med 7 andra räddade sig i en båt undan en världsomfattande översvämning. Bland kineserna finns en som kallas för Fa He, som tillsammans med sin hustru och 3 söner och 3 döttrar, står det där, var de enda överlevande. Bland Hawaii-befolkningen kallas han för Nu'u. Och när översvämningen var slut kom Gud ner på regnbågen och talade till Nu'u. Bland den mexikanska indianer kallas han för Tespi. I Bengalen, Australien, Fijiöarna, Stilla havsområdet, Nya Guinea, i Sudan, på Grönland, över hela världen, på båda hemisfärerna, finns det liknande traditioner som alla har det här gemensamt om att den mänskliga rasen en gång gick under genom en väldig översvämning. Geologerna är också eniga om att det har förekommit katastrofala omvälvningar på jorden. Sedimentlagren, fossillagren, är ibland kilometer tjocka och kan inte ha skett under en vanlig naturlig process, långdragen process, utan det är någonting som har hänt plötsligt när dessa fossillager har lagrats på det här sättet. Det vittnar om stora vattenkatastrofer samtidigt som snabba klimatförändringar har övergått jorden. En vetenskapsman, Henry Howard, säger, och han tror inte på berättelsen om Noah dock, men han säger att en stor översvämning har övergått en stor del av jordens yta. En väldig flod har begravt massor av djur och i lager av lera och grus. Och samtidigt, menar han, ägde en plötslig klimatförändring rum i områden som Sibirien och Alaska till exempel. Och där har vi ju märkliga vittnesbörd, inte minst genom de mammutar och andra djur som man grävt fram ur tundran. Vet ni om att det bara i Sibirien finns uppskattningsvis 5 miljoner mammutar begravda? Dessa förhistoriska så kallade djur. Och totala antalet av andra stora däggdjur beräknas till 100 miljoner i den sibiriska tundran. Och när man grävt fram och det är alla möjliga djurslag som nu idag inte lever i dessa områden på grund av den snabba klimatförändringen. Jaguar, lodjur, noshörning, kamel, bisonoxe, tiger i den sibiriska tundran. En plötslig begravning har de utsatts för. En del har djupfryst så väl att man till och med har bevarat köttet ätbart in i vår tid. Håren på deras kroppar, bevarat pälsen. Ja, en del hade till och med nytuggat tropiskt gräs i sina munnar. Men en plötslig klimatförändring frös ner dem i en is. En sådan klimatförändring skulle mycket väl vara i harmoni med en flods, en stor vattenkatastrof som överraskade jorden. Blodprov på de här djupfrysta mammuterna förresten visar att de dog genom drunkning.
Jag ska återkomma till andra såna här märkligheter som talar om möjligheten till en verklig flod över jorden. Man har till exempel, kanske kan ta det på en gång, i klippor, klippskrevor högt uppe i bergsområden hittat sedimenterade skelettdelar av massor av olika djurslag som normalt sett inte lever tillsammans. Hela skelettdelar som plötsligt överraskats av en katastrof. Det verkar som att djur sökt sig högt upp och där tillsammans mött en plötslig död och sedimenterats i bergskrevor där deras skelettdelar har krossats sönder av någon plötslig yttre påverkan. Och de fynden har gjorts på båda hemisfärerna, intressant nog. Både i Nebraska och Mindre Asien vid Svarta havets kust har man hittat dessa märkliga fynd. Noa fick i uppdrag att bygga en ark. Måtten angivna, 150 meter lång nästan, 25 meter bred, 15 meter djup, 3 våningar. Det var ett slags barrträdsvirke. Han använde stora tjocka stammar, beströkte med jordbäck både utan och innan. Observera att den här farkosten inte var byggd för att färdas framåt i vattnet, bara för att flyta. Så det behövdes inga märkvärdiga arkitektiska kunskaper för att bygga en så stor ark. Det var bara en flytande farkost som behövdes. Den motsvarar en kapacitet, displacement heter det visst, på sjöfart, i sjöfartstermer på 43 000 ton. Ytan i de 3 våningarna skulle motsvara 101 000 kvadratmeter ungefär och ge rum, om man skulle beräkna det i moderna termer, för ungefär 2000 lastbilar som var och en kunde ha 18-20 kossor på sig om så behövdes. Eller 500 godsvagnar av modern storlek. I vår tid så finns det ungefär 290 arter utav landdjur som är större än fåret. Och det finns ungefär 750 landdjur, arter av landdjur i storlek får till råtta. Och mindre än råttor finns det en 1300 olika arter. Men det skulle inte vara något problem att få 2 av varje art att rymmas i denna väldiga ark egentligen. När vi så tänker på hur skulle de klara sig alla dessa 371 dagar, så må vi också ta med beräkningen naturligtvis Guds under och underverkande möjlighet i den här situationen, för annars förstår jag inte hur man skulle lösa den, att få alla dessa djur till arken. Men det står i det 7:e kapitlet att Gud förde dem, Gud ledde dem, de kom till Noa. Och Gud kan leda djur, som du vet, ofta bättre än människor. Han ledde en fisk fram till Noas ark. Det var svårt att leda Noa för Gud, han fick nästan ta honom med våld. Men fisken lydde Gud, maskarna som mötte upp det där fikonträdet som skuggade Noa, de lydde Gud. Biliams åsna lydde Gud. Det verkar inte vara något problem för djur att lyda Gud. Det är värre med oss människor. Man kom till arken för att där vara i stillhet och inte kräva så mycket mat under denna långa period. Många naturligtvis gick i ide eller vintersömn och blev föremål på ett särskilt sätt, får vi förutsätta, för Guds inverkan och omsorg. Noa gjorde i alla stycken som Gud hade bjudit honom. Det är bevis på Noas tro. Han trodde Gud. Han trodde Gud fast han inte kunde se en enda regndroppe. Har du sagt det, Gud? Och han framhärdade att tro Gud under 120 år fast ingenting tydde på att löftet skulle uppfyllas. Så medan vi väntar på löftets uppfyllande så måste vi vandra i tro. Och den tron rättfärdiggjorde Noa. Den tron som tog sig uttryck i lydnad. Har du sagt det, Gud, då måste det vara så. Då rättar jag mitt liv därefter. Det är tro som rättfärdiggör. Så det står i första versen i sjunde kapitlet att Gud säger till Noa: Noa, kom nu. Bättre översatt än gå alltså. Kom du, Noa, in i arken med hela ditt hus, ty jag har funnit dig rättfärdig inför mig bland detta släkte. Noa var ensam. Han var tydligen den enda som höjde sig över den skara som tillsammans gick ner i fördärvet och föraktade den Gud som hade kallat den till någonting helt annat. Han var ensam mot ett helt människosläkte. Och du klagar ibland över att du är ensam på din arbetsplats. Ensam i klassen som är kristen. Vad är det för kaliber i oss egentligen? Är det så illa att behöva gå rakt emot strömmen ibland egentligen? Noa var ensam. Och kom ihåg, en människa med Gud är alltid i majoritet. Vem fick rätt? Han som stod med Gud. Vem fick fel? De som tillsammans i majoritet gick sin egen väg. Var vill du stå? Där majoriteten står? För att få klapparna på axlarna och vänliga ord? Eller våga gå emot därför att du vill stå med Gud? Det är Noas utmaning till oss idag, mina vänner. I en tid där man kastar Guds lagar bakom sin rygg aktivt och inte vill ha med den guden att göra. Jag ser min tid börja gå mot sitt slut. Skulle vilja ha klart det sjunde kapitlet. Det är inte så mycket. Ni får gå hem om ni måste. Jag tar 5-10 minuter till. Bli inte arg på mig. Noa gick in i arken. Djuren kom. Och så står det i det 11:e versen. I det 7:e kapitlet. I det år då Noa var 600 år gammal. Och om dessa höga åldrar talade vi förra gången. I andra månaden på den 17:e dagen. Men vad i all väder, man hade väl ingen almanacka att gå efter på den tiden. Ja, det märkliga var, förstår du, att astronomin, det var den första vetenskap nästan som människorna började ägna sig åt. Och vi vet att man mycket väl hade en kalender så här tidigt. Josefus säger om Seths släkt. Josefus, som var en judisk historieskrivare samma århundrade som Jesus. Han säger om Seths släkt att de var uppfinnare av den visdom eller vetenskap som sysselsätter sig med himlakropparna och deras olika ordningar. Och kartlade det här. Och vi äger mycket tidiga fynd om att människorna förstod sig på månens varv och jordens och solens förhållande till varandra. Det finns fynd på grottväggar där årets månaders dagar finns inristade. Det finns på bendelar, det finns till och med på elfenbensdelar från mammutar, sådana inristningar. Som du tror att människan var dum och bakom i förhistorien, så har det nog tagit fel. Och evolutionens teorier kanske inte är så riktiga om att vi var någon slags råbarkade halvmänniskor och halvapor. De förstod sig på himlakropparnas banor. Det fordras väl lite grann i skallen, va? Vi har än idag svårt att sätta oss in i det där om vi skulle vilja. Till att börja med så numrerade man bara månaderna, sedan gav man dem namn. Här var det andra månaden. Och Jona för loggbok tydligen i arken. För den 17:e dagen i den 7:e månaden så strandar arken på berget Ararat. Och så för han loggbok ända till den dag han går ut ur arken på den första andra månaden i det andra året. Den 21:a dagen, som det står i det 8:e kapitlet. Låt mig då få säga, hur kunde en sådan här flod bli möjlig? Det står nu i vers 11 att i den månaden så bröt alla det stora djupets källor fram. Det var den första orsaken till floden. För det andra, himmelens fönster öppnade sig. Jordens källor, underjordiska vattenströmmar. Vi vet att det finns underjordiska källor än idag, vattensamlingar. Dessa vällde fram. Möjligen så höjde sig havsbottnarna och landområden sänkte sig. Huruvida jorden var universell eller inte, kanske jag inte ska vara dogmatisk över. I varje fall så står det att allt levande på jorden dog. Och syftet med floden var att människosläktet måste förpassas ifrån planeten för att inte fördärva den ytterligare. Så vi vet att den omfattade mycket stora delar, åtminstone utav jorden, om inte hela jorden. Himmelens fönster öppnade sig. Möjligen ett billigt tal över fantastiska regnstormar som kom ner. Men den atmosfär vi idag har skulle inte förmå att det regnade i 40 dagar och 40 nätter. Det finns inte så mycket fuktighet att tillgå i atmosfären för att skapa så mycket regn. Så jag undrar om vi inte får gå till första Moseboks första kapitel och femte vers och finna förklaringen där det står om att Gud satte ett fäste till att skilja vattnet ovanför fästet från vattnet under fästet på jorden. Och att det möjligen skulle kunna ha funnits ett vattenhölje omkring jorden, precis som ringarna omkring vissa planeter. Och att det inte skulle vara gas utan vattenånga. Och som hade en mycket gynnsam inverkan på planeten jorden förresten. Som hade med den höga åldern att göra kanske i det att den filtrerade solstrålarna. Som ju har en inverkan på huden att den föråldras snabbare. Ibland åstadkommer hudsjukdomar också som ni vet. Och att den kosmiska strålningen utifrån rymden skulle till stor del studsa tillbaka mot detta vattenhölje och jordens invånare beskyddas ifrån skadlig inverkan ifrån radioaktiv strålning. Men nu när vatten behövdes brast möjligen detta skikt och försatte jorden i ett mycket vattendrängt tillstånd. Så du har de här två källorna, vattenhöljet och underjordiska strömmar. Fossillagren vittnar om att ett stort antal växter och djur snabbt blivit begravna. Och vi skulle kunna härföra de begravningsakterna till just syndafloden. Ja, men hur går det då med dateringen, säger du? Vet man inte att det är flera miljoner år gammalt, dessa fossil? Nej, det vet man inte. Och det kanske verkar förment av mig att stå här och säga det, eftersom jag inte är någon genetiker och ingen vetenskapsman som med auktoritet kan uttala mig om de här frågorna. Men det vet jag, att dateringsmetoderna bygger på ett antagande som man inte har kunnat bevisa. Nämligen det antagandet att de atmosfäriska förhållandena på jorden och omkring jorden alltid varit detsamma. Det är den hypotes eller det antagandet som man grundar all datering på. Men om det har varit atmosfäriska förändringar, då faller hela det grundantagandet som ligger till grund för dateringarna utav fossilen. Då faller det sönder. Och då faller också dessa väldiga tidsperspektiv sönder. Som är nödvändiga för att evolutionsprocessen skulle kunna ha varit ett faktum. Så tro inte att evolutionsteorin är ett bevisat faktum. Du har ingen anledning att skämmas för att ifrågasätta detsamma. Och undra om det inte är lika möjligt att en gång har hänt såna här atmosfäriska förändringar av sådan art att vi inte kan lita på de dateringsmetoder, kol-14 till exempel, som bygger på att den kosmiska strålningen alltid varit densamma in i jordatmosfären. Så att kväve nedbrytits till kol-14 och så finner man kol-14 i döda organismer. Och så mäter man koncentrationen och med hjälp av bestämmer åldern tillbaka i tiden. Men om inte den kosmiska strålningen alltid varit densamma, då har inte heller kol-14 koncentrationen heller varit densamma. Och det betyder att om man finner liten kol-14 koncentration i en död organism, i ett fossil, så behöver inte det betyda att organismen är miljontals år gammal. Det kan istället bara vara så att den dog i en tid då denna koncentration var mycket liten, och i så fall är fossilen mycket mycket yngre än vad man antar utifrån nuvarande dateringsmetoder. Det skulle behövas mer tid att gå in på det här.
Men vi har ingen anledning alltså att bara svälja och ta emot. Det finns stora frågetecken i marginalen på de teorier som idag ligger till grund för det filosofiska tänkandet omkring evolutionsteorin. Var säker om det. Men det är inte det som är det viktigaste när jag nu slutar dagens budskap. Utan det viktigaste är att veta att detta var en historisk händelse. Att den fick tragiska konsekvenser så att kapitlet slutar med att säga: så utplånades alla varelser på jorden. Både människor och fyrfotadjur och kräldjur. Allenast Noa räddades jämte det som var med honom i arken. Och så säger Jesus: som det var på Noas tid, så ska det vara i människosonens tillkommelse. Bekymmerslöshet, ja. Oförberedsamhet, ja. Plötsligt kommer dagen som en tjuv om natten. Som det var på Noas tid, man visste av intet förrän plötsligt regnstormarna var där och deras skuldtunga samveten fördömde dem och de flydde och gick under i vattenvågorna. Så ska det vara på människosonen, vid människosonens tillkommelse. Detta talar alltså den kärleksfulla frälsaren om. Och Bibeln förkunnar att Gud inte skonade änglarna som syndar utan störtade dem ner i fördärvet. Gud skonade inte Noas tid utan den tiden gick under. Gud skonade inte Sodom och Gomorra och Lots svågrar. De skrattade honom i ansiktet när han talade om den förestående domen och menade att Noa skojade väl bara, va? Som varnande exempel står dessa historiska händelser, säger andra Petrusbrevet 2. Och mina vänner, innan jag säger amen så måste jag få säga rätt hårt då. Gud skonade inte sin egen son. Han skonade inte sin egen son. Han tog ut sitt hjärta och lade på planeten jorden och sa: här är min räddning, människosläktet. Kom in i arken. Ta emot Kristus. Jag har blivit, jag har blött, jag har dött för er. För att inte ska förgås vid den förestående domen som måste komma. Om jag som konung ska kunna hävda min rätt att regera i universum. Det onda har övervinnits, vunnits. Träd in i det seger. Dagen skall komma. Dagen skall komma. Ingenting skall kunna förhindra det. Den himlar och den jord som nu finnas, de har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Och det förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna förgås. Mina vänner, den planet som vår samtid idag betrampar så säkert, bygger sina fina villor på, och sina vackra monument, och sina fina universitet och lärdomssalar, där man förkunnar att ingen grund till oro finns. Slumpen har skapat universum och det fortsätter som en obönhörlig klocka miljonerna av år igenom. Denna stolta planet ska förbrännas i eld, upplösas av hetta och alla dess verk. I ett nu vill vi böja oss för varningsropen. Det ska bli hungersnöd på den ena orten efter den andra. Jordbävning på den ena orten efter den andra. Det ska komma överraskande. Det är det jag tror ligger i varningssignalerna. Liksom hungersnöd, liksom jordbävningarna. Pompeji, invånare, anade inte ett ont. Fullt upptagna med det vardagliga och nattens nöjen. Då plötsligt vulkanen brummar till. Och het lava rinner ner och dränker en hel stad. San Franciscos invånare anade ingenting. På 25 sekunder var det klart. Staden Quetta anade ingenting. 1935 var det väl. Klockan 3:30 på morgonen. Efter 30 sekunder var 30 000 människor döda eller skadade. Snabbt, oväntat. När människan sover så kommer dagen över henne. O min vän, det får inte vara så med dig som idag har hört min predikan. Du får inte kasta ifrån dig det här likgiltigt. Jag talar inte dömande, jag talar inte hårda ord, jag hoppas inte du uppfattar det som så. Utan jag talar med Jesu röst som säger: det här ska komma. Vaka för den skull. Var beredd så att inte dagen kommer över dig som en tjuv. Det finns en chans att vara beredd. Det finns en ark. Okej, det kanske har varit hammarslag, men det är av nåd. Kom till arken, kom till Kristus innan det är för sent. Kom idag. Idag, om du får höra Guds röst, om du har hört den, förhärda inte ditt hjärta som människorna på Noa tid, utan kom. Idag är frälsningens dag.